CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Alternativet för mig är antingen här så slår jag hårt och förstör en annan persons liv, eller så går jag bara vidare.
Men hon har ju förstört ditt.
Som det såg ut då. Men så dåligt som jag mådde då skulle jag aldrig vilja att någon annan mår. Jag gjorde det ganska klart faktiskt från början att jag skiter i det här politiska uppdraget. Jag kan avgå om de vill att jag avgår. Jag tänker inte ta på mig skuld. Ända sedan Carl Bildt-grejen, efter att man liksom tog ifrån mig mina utskottsuppdrag och så har jag haft en ganska isolerad tillvaro.
Jag frågar dig då rakt ut. Stämmer det som du skrev enligt dig? Han har haft fel om de flesta viktiga utrikespolitiska skeenden.
Absolut.
Och är han då en överskattad utrikespolitiker i så fall?
Absolut.
Han har länge varit en av Moderaternas mest synliga och populära politiker. Samtidigt en offentlig person som inte drar sig för att förolämpa sina politiska motståndare och ibland även sina partivänner. Hanif Bali har överlevt många av de kriser som blivit konsekvensen av hans frispråkighet. Men när han anklagades för att ha betett sig olämpligt mot en tonårstjej från Moderata ungdomsförbundet, då gungade marken under fötterna på honom på ett helt nytt sätt. Enligt Balis kommande bok, Mina 9 liv, gick det så långt att han allvarligt övervägde att ta sitt liv. Så blev det inte, men hans politiska liv, i vart fall det här kapitlet, tycks vara slut. Hanif Bali, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Hur mår du idag då?
Jag mår väldigt bra.
Inga spår av det som du gick igenom?
Nej. Nu är jag tillbaka till normalitet, helt enkelt. Och jag är ganska bra på det, att släppa det som varit och gå vidare.
Hur mycket handlar om att du har fattat det här beslutet om framtiden i partiet?
Till stor del också. Alltså, när jag tog det beslutet, det var ju väldigt många som ville att man skulle fortsätta. Både vänner och supportrar och så. Och det märkte vi i provvalet där jag kom tvåa. Mm. På totala sammanräkningen och etta när det kommer till första placeringar. Så märkte jag att ja, men det fanns ett väldigt stort stöd och det var många som pushade mig att fortsätta. Men det jag innerst inne ville är ju att vara och säga nej och inte fortsätta. Jag hade ingen lust.
Men var det där skälet till att det blev en lite konstig kommunikation där ett tag? Att först så skulle du lägga av och sen plötsligt var det inte längre helt klart om du skulle det, fast sen skulle du det ändå?
Nej, men det var för att folk tenderar inte att läsa det jag skriver utan tenderar att känna det jag skriver. Mm. Vilket är i och för sig en styrka jag har. För folk, alltså antingen man känner ofta att det är äkta. Men det jag skrev är att jag inte hade jättestor lust. Och att jag skulle bestämma i framtiden. Men jag ville liksom göra det tydligt för dem som eventuellt skulle rösta i provvalet. Att lägger de sin röst på mig så betyder det inte per automatik att jag kommer fullfölja det.
Okej.
Så det var jag tydlig med. Och sen så... och det tolkade man som att jag skulle fortsätta. Men jag hade ju kommunicerat att jag inte hade stor lust heller.
Okay. Okay. Om vi går till den här historien då som ändå blev ganska avgörande i höstas. Vad var det som gjorde att den kom åt dig på ett sätt som andra händelser eller stormar inte har gjort?
Jag tror det är för att det fanns inget politiskt innehåll i det. Alltså det var ingen så här, det fanns ingen jag kunde inte liksom besvara det med politik heller. Alltså jag kunde inte besvara det på något sätt egentligen. Oavsett hur jag skulle göra hade jag förlorat.
Mm.
I den märkelsen hade jag angripit hårt, hade jag ju varit en liksom, och vunnit. Jag hade förmodligen vunnit det om jag hade bara gått väldigt hårt tillbaka, men då hade jag förlorat också, tror jag, i stor utsträckning. Ja, alltså en makthavare slår tillbaka väldigt hårt och därmed försätter en ung person i en väldigt jobbig sits.
Mm.
Det förlorar jag på. Därutöver så var det också en situation där jag inte helt visste vad jag anklagades för. Och fick egentligen aldrig heller veta fullt ut, för att jag blev inte ens delgiven misstanke.
Mm.
Jag blev inte ens kallad till förhör, jag blev inte så. Men det fanns en process som partiet hanterade och jag fullföljde den, men att gå ut hårt och svinga brukar ju vara min metod, och här kunde jag inte göra det. Jag hade väldigt svårt att slå tillbaka, och vanligtvis så finns det en tydlig person som anklagar dig och jag kan gå i polemik med den. Här var det ju liksom anonyma röster som bara viskade i media.
Fast du visste ju vem det var.
Jaha, själva anklagelsen, ja. Och där var det ju en person som inte ville vara offentlig. Det var alldeles uppenbart att det var en person som inte ville vara offentlig. Och det, vadå, ska jag vara den som outar det? Aldrig i livet.
Vi tar det från början ändå. I början av september då, i höstas, så börjar rykten komma i sväng. Du anklagas för olämpligt beteende mot en eller kanske rent av flera unga MUF-tjejer. Ganska snart blir du kallad till ett möte med chefsombudsmannen för Moderaterna i Stockholm. Men redan innan det mötet så briserar skandalen i medierna och såväl du som ditt parti tappar lite grann kontrollen över skeendet. Hur mycket förstår du då vad det här handlar om? Vem som anklagar dig och när de här första samtalen kommer från medierna?
Jag visste inte vad det handlade om, alltså exakta anklagelser, men jag visste vem det handlade om.
Och varför visste du det? Hur kunde du ana det, så att säga?
Därför det var en historia som var ganska uppenbart.
Slutade den dåligt, eller?
Ja, jag vill inte gå in i detaljer. Nej. Återigen. Alltså, det är inte, jag kommer återigen vara den som förlorar om jag går in på detaljer. Men det var någonting som jag hade redan, liksom, som tur var, genom hela den här processen hade jag pratat med min flickvän och fästmö, alltså, om det tidigare. Så vi båda hade en aning om vad det handlar om.
Men på vilken nivå hade du liksom informerat henne då? Alltså, hur detaljerad hade du varit?
Nej, jag har varit ganska detaljerad.
Okej, okay. Och finns det något du kan säga av det då, så att man förstår?
Nej, men nej, det faktiskt inte, för att alldeles oavsett har jag märkt hur lite eller hur mycket jag försöker berätta, så slutar det med att det blir en attack.
Mm-hmm.
Och jag tänker inte försätta mig själv i den
attack
situationen.
Attack
från mig?
Jaha, det betraktas som en attack från dig. Nu tänker jag att det här forumet är lite speciellt. Det finns väldigt gott om tid och väldigt mycket liksom möjlighet för nyanser.
Ja.
Det skulle ju ändå vara lite hjälpsamt om du kunde förklara åtminstone några saker. Till exempel, som du ser det, fanns det någonting som hade hänt er emellan som kunde vara lite tvetydigt? Som skulle kunna tolkas på ett annat sätt än så som du tolkade och mindes det?
Vi hade en ordning där jag liksom redogjorde det här till partiet, vad som hade hänt.
Mm.
Och de fick höra liksom fulla storyn, och den möjligheten gavs den andra personen också. Och partiet valde att kritisera mig på några punkter, och som jag ger dem rätt i. Nämligen ett, att jag borde, att som jag gjorde, jag avbröt kontakten, men jag borde gjort det tidigare. Och jag borde informerat partiet. Det var de två punkterna.
Och vad borde du ha informerat partiet om?
Det är lite svårare, men det, jag beskriver det i boken också, att det hade, det liksom tisslades och tasslades på nätet, och redan där borde jag ju dragit att säga, men det här är något konstigt på gång, och då informerat partiet, och det var det partiet syftade på.
Tror du verkligen att det hade hjälpt?
Det tror jag inte.
Så vad var då kärnan i den kritiken? Från
därför partiet? Då kanske de känner att de hade större kontroll över det här. Jag har en skyldighet att informera partiet om risker och så vidare.
Okej. Den 17 september, det är ungefär 10 dagar efter att det, liksom, det första samtalet rings till dig från medien. Då publiceras en intervju med den här tjejen i Sydsvenskan där hon berättar bland annat följande om vad som skulle ha hänt när hon var hembjuden till dig. Jag citerar. Vi tittade på en serie och satt i hans soffa och så började han göra närmanden. Alltså, jag märkte ju att han ville ha sex med mig, och då sa jag till honom att jag är oskuld för jag har inte velat ha sex med någon om det inte är rätt person. Och då sa han, jag tror att jag skulle kunna vara en bra första. På sin telefon visar tjejen för Sydsvenskans reporter hur en 17 år äldre riksdagsledamoten superlikade hennes Tinder-profil. Det skedde runt 3 månader efter att han skjutsat hem henne och vännen efter talarkvällen första gången ni möttes. Om vi tar det lite systematiskt här och skiljer på de anklagelser som handlar om brott, för där är det ju helt friad från misstankar, och mera koncentrerar oss på vad som är lämpligt eller omdömesgilt och inte. Mm. Hon tycks ju i alla fall visa för Sydsvenskan att du ändå, 32-årig man va, superlikade hennes Tinder-profil och hon var 16 vid det tillfället. Varför gör man en sån sak?
Jag vill återigen inte gå in på detaljer. Nej. Men Tinder är en, jag var singel då. Och Tinder är en plattform där det är 18-årsgräns. Mm. Och det här med liksom, jag kan bara dra som en grej att det finns en, när du är på Tinder så superlikar man oftast vänner man träffar. Mm-hmm. Alltså inte vanligtvis att det är bara liksom någon man vill matcha med.
Mm. Skulle alla hålla med om det? Jag har ärligt talat aldrig varit på Tinder.
Det finns, alla skulle nog kanske inte hålla med om det, men det finns en sån grej. Men det får vara liksom, jag kommer, alltså om jag ger detaljen, det finns en fullt icke, så att säga, kontroversiell förklaring. Men om jag ska ge den så kommer jag outa delar av den här personens liv som jag tror hon inte är så himla bekväm med att jag gör. Alltså det, alternativet för mig är antingen här så slår jag hårt och förstör en annan persons liv. Mm. Eller så går jag bara vidare.
Men hon har ju förstört ditt eller delar av det. Så som det såg ut då i alla fall.
Som det såg ut då. Mm. Men så dåligt som jag mådde då skulle jag aldrig vilja att någon annan mår.
Det låter ju för sig hedervärt. Det går ju också att tänka att det här blir liksom en bekväm väg för dig att slippa svara på frågor om något som kanske inte var helt.
Jag har svarat på alla de här frågorna och jag har gjort det till partiet. Jo, det är därför de inte har riktat kritik på de punkterna. Annars hade de ju riktat kritik på fler punkter. Mm. Och det är det att vi kan inte ha ett läge där det är via media. När personen inte är i rummet, när det finns en möjlighet att ge den fulla bilden. Det är inte så att du kommer liksom kunna få dit motparten och få henne att sätta sig här och få henne att prata i 2 timmar. Det är inte sättet att lösa det här, utan det sättet man löser det här är att man kan sätta sig ner och berätta vad som har hänt från punkt till pricka till en person som man har förtroende för, som båda parter har förtroende för.
Och det gjorde ni?
Och det gjorde vi.
Och det menar du resulterade i att partiet kritiserade dig på de där 2 punkterna. Du borde ha berättat att det var något tissel och tassel på gång. Mm. Och du borde avbrutit kontakten tidigare. Jag vet att du har ju varit tydlig med vad du vill säga och inte. Min roll är ändå att försöka förstå så mycket som möjligt.
Jag har full förståelse för det.
Det som är känt är ju, och det har ju du också berättat, att du har fungerat som mentor åt en del ungmoderater som kanske har kontaktat dig. Det förstår jag är vanligt såklart, liksom, att de vill gärna möta dig och veta lite mer om dig och sådär. Har du sett något potentiellt problem i det då? Till exempel det här?
Ja, nu i efterhand definitivt.
Men inte då?
Det är så att säga ingenting jag kommer göra om.
Nej.
För det är inget problem jag såg då. Men definitivt inte.
Nej, och du hade inga sådana tankar heller att det skulle, alltså du hade inte, din fantasi som väl verkar ganska livlig, den räckte inte till att tänka ut att det här är unga personer, de är liksom, man är känsligare och yvigare i den åldern, saker kan missförstås, inte vet jag.
Nej. Det var inte, jag tittar tillbaka på min ungdom och det tror jag man märker i boken. Att jag har haft hjälp av jättemånga.
Mm.
Oftast äldre. Som har hjälpt mig på riktigt. Och hjälpt mig väl. Inget mer än så.
Så att någon slags sätt att ge tillbaka eller göra samma sak. Hjälpa andra på samma sätt som du blev hjälpt då mera.
Ja, alltså. Jag har ju lagt väldigt mycket. Jag har väldigt mycket att tacka till exempel Moderata ungdomsförbundet för där jag är, för det sociala nätverk jag har, de sociala kompetenser jag har fått. Jag har väldigt många att tacka att folk bara brytt sig. Det var någonting som slog mig i första gången jag var på ett evenemang med Moderata ungdomsförbundet. Det var på Hotel Win i Järfälla. Och då hur mycket folk brydde sig och ville en väl.
Mm.
Och sen så finns det ju så att säga falangstrider och till slut polarisering mellan olika grupper. Men i början vill alla dig bara väl.
Mm.
Och jag har blivit oerhört hjälpt av det. Jag kände ingen. Var en, liksom en grabb från Väsby som hade ganska... För mig, jag hade svårt att ens liksom... Jag hade inga vänner från ens Stockholms innerstad. Ännu mindre någon från resten av landet.
Så du behövde den hjälpen. Men jag testar så här då. Du är ju en person med ganska... Du är rapp i käften och du är rapp på tangentbordet också. Mm. Kan det tänkas att du och den här tjejen hittade någon form av jargong som du tyckte var självklar och du fattade vad du menade, men att den hos motparten kanske inte uppfattades på samma sätt, vilket gjorde att hon då fick för sig att det fanns ett sexuellt intresse från din sida, vilket ju skulle vara kanske lite olämpligt.
Du ber mig gå in i detaljer.
Nej, inte, jag tycker inte, det här är väldigt generellt.
Aha,
det
vill säga, generellt
ja, men hur uttrycker det och vilken jargong ni hade er emellan, så att säga.
Jag vet inte. Nej. Jag vet ärligt inte, för att jag kunde inte föreställa mig, även efter att jag abrupt avbröt kontakten när jag tyckte det gick för långt, så kunde jag inte föreställa mig att de anklagelserna som sen riktades mot mig skulle vara, alltså att det skulle bli verklighet, att någon skulle göra så.
Okay.
Så i den märkelsen så tror jag inte det.
Ni träffades ju i tre tillfällen, det ni båda är överens om, bland annat hemma hos dig. Var det, ja, nu sätter jag backspegeln kanske ut och tyckte det var lämpligt, men var det ens lämpligt då, så att säga, att en vuxen man liksom bjuder hem en 16-årig tjej hem sådär? Då om inte
nu
annat...
Nu måste jag gå in i detaljer för att återigen.
Det var inte så, eller vadå?
Jag har ju berättat i mitt eget inlägg vad som har skett.
Mm.
Och så. Och de detaljerna som så att säga förklarar och så är så pass privata till naturen. Inte gentemot mig, men gentemot den andra parten, att jag bara valt att berätta det till partiet.
Okej. Det finns ju hur som helst alltid en obalans inbyggd i en relation, alltså oavsett naturen av relationen, mellan en vuxen etablerad person och en ung person som ser upp till sin mentor, eller man vill kalla det.
Mm.
Och så den personen vill ju ogärna vara obekväm och så. Kan det i den obalansen ha uppstått någonting som du inte riktigt såg eller uppmärksammade?
Det är nog bättre om man frågar om du får...
Men det jag tänker, du måste ju ha reflekterat rätt mycket. Det här drev ju dig ändå ganska långt i... dåligt mående när det var som värst. Så det är klart att du måste ha reflekterat. Eller?
Nej, men det jag har reflekterat över är att jag borde undvika det överhuvudtaget. Överhuvudtaget så... Jag har börjat sluta svara på när allt för unga, särskilt tjejer, skriver till mig.
Mm-hmm.
Och det känns jättetråkigt. Men och ibland är det bara, och det finns jättemånga som bara har en som fan eller vill ha hjälp med en sak, men jag svarar inte. Det är så jag löser det nu.
I boken beskriver du då just den där, när den där sydsvenskan artikeln kommer, att din fästmö då säger nu är det slut eller något åt det hållet. Ja. Då, just då tror hon inte på det eller känner att det är för mycket.
Ja.
Vad är det som får henne att så att säga ändå bli övertygad om att du talar sanning och att det inte var så?
Därför, jag tror inte det var att hon trodde att jag inte talade sanning. Jag tror hon kände till hela storyn. Mm. Och då framstår de detaljerna som kanske kommer i media som väldigt ihopsydda. Jag tar upp det i boken när det kommer till i kapitel om retorik.
Mm.
Att det handlar ju aldrig om vad som är sant i media. Utan i det offentliga, utan vad som är sannolikt. Och man måste leva med det som är sannolikt. Och till slut, ibland blir så att säga det osanna men sannolika för tungt att bära. Och det kan det bli för ens partner också. Alltså, även om det inte är sant, om det görs sannolikt i media, så blir det för tufft. Och jag förstår henne fullt ut.
Var det det handlade om? Snarare att tillräckligt många upplevde det här som sannolikt för att det skulle bli jobbigt, ja, för er alla då och för henne.
Och jag menar, vi är sociala varelser liksom. Hon behöver gå och träffa sin släkt i ögonen som inte vet varenda detalj, och hon behöver gå och träffa sina kollegor och titta dem i ögonen, och det är klart att det hade varit mycket lättare.
Men hon orkade ändå, eller valde ändå att stanna, och du tillägnar hela boken henne faktiskt också.
Ja, nu avslöjar, hon har inte sett det än.
Okej, okay. Ja, vi får se om hon ser det före hon hör den här intervjun.
Ja.
En sista grej på det här temat då. Med tanke på vad som hade hänt bara 3 år tidigare med MeToo och sådär.
Mm.
Det framstår möjligen som lite aningslöst, kanske rent av vårdslöst att hänga med 16-årig tjej på det sättet. Hur oskyldigt den var. Tänkte du aldrig på MeToo heller? Alltså det var ju många som råkade illa ut där, som kanske inte riktigt hade gjort det som lades dem till last.
Jag har liksom... Jag såg aldrig det på det sättet.
Okay.
Alltså det var inte ens för mig i närheten att tänka i de banorna.
Jag sammanfattar den här delen då på följande vis. Du vill i princip inte säga någon detalj eller ge någon information om vad som hänt er emellan, utöver att du tycker att lyssnarna ska dra slutsatsen av att du blev kritiserad av Moderaterna på 2 punkter då. De här 2 punkterna, att du borde ha avbrutit tidigare och att du borde ha berättat för partiet att det var något på gång.
Mm.
Det är ungefär så.
Ja.
Jag heter Henrik Höjer och är vetenskapsdirektör på Kvartal. Varje vecka får vi in lovande manus till texter, ofta från forskare eller andra som är experter på det de skriver om. En del kommer in spontant, annat har jag beställt. En del av mitt jobb går ut på att göra de här texterna så läsvärda och faktakollade som möjligt. Det är så vi på Kvartal jobbar med att kvalitetssäkra vår journalistik. Om du gillar det vi gör och tycker det är viktigt att samhällsdebatten tillförs nya perspektiv i saker som kriminalpolitik, utbildning, klimatfrågor, migration, då är det viktigaste du kan göra att stödja oss på Kvartal på regelbunden basis. Som månadsgivare eller som licenstagare. Hur du blir det kan du läsa mer om på kvartal.se/gava. Tack på förhand.
Vi byter spår lite grann då. Du har som sagt varit i flera kriser i relation till partiet, och när du kritiserade partikoryfen Carl Bildt, när du fick tips från Chang Frick på Nyheter Idag som du sen publicerade på sociala medier, och vid ytterligare några tillfällen. I det här fallet som vi just pratade om vi vänder blicken istället mot partiet, Moderaterna, hur tyckte du att de hanterade det här?
Det finns olika processer i det här. När det kommer till själva hanteringen, när det kommer till träffa cheftjänstemannen och berätta min story och den, så att säga, hanteringen som finns på plats faktiskt efter MeToo. Den var faktiskt otroligt bra.
Den var professionell.
Otroligt professionell, otroligt seriös. Det var liksom, det tyckte jag var väldigt bra. Sen finns det en annan hantering, vilket är så att säga den politiska hanteringen. Och den sköts ju inte av de tjänstemännen som är liksom, utan det sker av politiska aktörer.
Hur var den då?
Den var, jag kände mig ganska snabbt slängd under bussen.
Mm.
Jag fick ett konstigt dilemma framför mig där det var att partiet stod och sa, när det kommer till de brottsliga anklagelserna så kan ju vi inte avgöra liksom någonting. Och det är ju såklart sant. Men samtidigt var man rädd för att det skulle bli en rättslig hantering av det.
Varför det?
Alltså man var rädd för att jag skulle vara medlem i partiet eller så här, politiker samtidigt som det är en rättslig hantering.
Okej, okay. Och de hade uppfattat som att de stod bakom dig och när du sitter i en domstol eventuellt till och med då?
Ja, men det är väl det, kanske det de föreställde sig. Och för mig var situationen tvärtom, nämligen en rättslig hantering var det enda sättet jag kunde rent få mig.
Mm.
Så då blev det... Det blev en otrolig jobbig sits där jag redan innan mitt namn var publicerat, redan innan liksom, när det var bara liksom medialt ryktespel, när man spred rena felaktigheter faktiskt också i media, då skulle jag gå ut och säga bara att, ja, hej hej, jag avgår.
Mm.
Och det är ju att ta på sig all skuld.
Och innan vi kommer dit där till att de ville att du skulle avgå, det sker ju efter några dagar då.
Det går ganska snabbt de här
dagarna. Du skriver i boken att kommunikationschefen säger så här till dig när ni är på ett sånt här nomineringsmöte eller liknande, och det har precis blåst upp till storm. Jag citerar i boken: det är ingen fara Hanif, vi kommer antagligen att orka det här längre än du orkar. Du bestämmer helt själv hur du vill göra. Vi står bakom dig.
Mm.
Det är ditt citat från honom, eller så du minns. Sen konstaterar du att de orkade i 4 dagar innan partisekreteraren då Gunnar Strömmer kommer hem till dig och föreslår att du ska avgå med omedelbar verkan. Stod de bakom dig då?
Nej, och det kände jag inte.
Och tycker du så här efteråt att det var logiskt eller var det oschysst? Tyckte du att du partiet var skyldig dig lite mer stöd än vad du fick, så att säga?
Jag kan samtidigt... Alltså, samtidigt kan jag ju förstå grejen så här. De visste ju inte vad som var sant eller inte.
Nej.
De visste inte vad som var sant eller inte. Och de hade inte heller fått någon bevis presenterat för sig eller något som backar upp sådär. Och så för dem var det liksom Schrödingers skuld på något sätt. Och för ett parti är det ju såklart väldigt enkelt att så här, alltid välja den safe route. Och då är det ju lättast, det lättaste för partiet hade väl varit om jag tog på mig all skuld och skam och bara försvann. Det är liksom, det kanske hade varit lättast för dem.
Var du inne på att göra det under någon period?
Nej, nej. Det är liksom, jag gjorde det ganska klart faktiskt från början att jag skiter i det här politiska uppdraget. Jag kan avgå om de vill att jag avgår. Men jag tänker inte ta på mig skuld.
Mm. Men det ville de ändå implicit att du skulle göra genom
det
att
blir
de tyckte
ju
att du skulle avgå då. Du skriver ju i boken och har även beskrivit i andra sammanhang att de här anklagelserna som riktades mot dig skulle vara en del av någon slags komplott med syftet att få bort dig från partiet. Vad finns det egentligen som talar för det?
Att det tisslade och tasslade som det så himla mycket på nätet innan. Att det skedde exakt i samband med provvalsprocessen.
Mm.
Alltså på dagen.
Mm. Andra sätter ju samband i det som rapporterades och hände med Torbjörn Tegnhammar i Malmö där. Att det skulle liksom ha satt igång den här processen på något sätt.
Det stämmer inte, för man börjar räkna ner till den här dagen på internet innan det som skedde på Torbjörn.
Och vad var det för några som räknar ner? Jag förstår om du inte vill nämna namn, men kan du vara lite mer specifik? Vad är det för typ av konstellation vi pratar om liksom?
I ärlighetens namn, jag blandning mellan unga troll och politiska aktörer.
Och du vet vilka de politiska aktörerna är då? Eller tror dig veta? Eller?
Ja.
Och skulle de vara beredda att ta till den här typen av metoder, menar du? Att liksom, vad de nu gjorde, uppmuntrade den här tjejen att anklaga dig för det här? Eller,
jag vet inte exakt vad de har gjort eller inte. Det enda jag vet är att de på förhand visste vilken dag det skulle vara.
Ja, det, och det är klart, det är lite speciellt att de vet vilken dag det skulle vara. Men man kan tänka sig att det skulle kunna vara så här om man alternativ tolkning. Den här tjejen anförtros sig åt några partivänner. Hon visar lite av den kommunikation som har skett er emellan. De blir upprörda då, hennes vänner och så, och tänker att den här killen, han ska inte komma undan med det här. Mm. Alltså ingen politisk komplott, utan mer någon form av moraliska motiv. Då, eller så. Kan det ha varit en möjlighet? Sen behöver inte hon ha haft rätt, men de kanske tyckte så. Det kanske var en kombination av att de inte gillade det redan sen innan, och så vidare.
Många av de här är inte partikollegor.
Aha, okej, det trodde jag. Mm. Så det är inte moderater vi pratar
inte
om?
Inte bara.
Nej, okej, utan det är politiska motståndare av olika partifärg.
Ja.
Okej. Men några av dem var moderater, om jag förstår det rätt.
Där jag främst kände det var märkligt under den här processen var när liksom åklagaren håller på att göra sitt, och eller för den delen mitt i processen när drevet går, så går de här anonyma moderater ut och kräver liksom hårdare tag.
Mot dig just.
Mot mig just. Mm. Och det kände jag väl var något opportunt och väl tajmat.
Men om det skulle vara...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och som du säger, att partikamrater liksom använder den här typen av extremt smutsiga metoder, får man väl säga, för att komma åt varandra, så är det ju rätt allvarligt. Har Moderaterna visat något intresse för att gräva i det här? För så kan man väl inte ha det i ett parti som aspirerar på att styra landet? Eller det kanske man kan?
Jag tror Moderaterna har väldigt liten förmåga att gräva i vilka som anonymt liksom talar i media. Mm. Men jag har väl lärt mig någonting i den här processen.
Och vad har du,
nämligen, kritisera aldrig partikollegor öppet och rakt och ärligt med namn, utan gå ut anonymt och sparka gärna när de ligger. Det verkar vara den effektiva metoden.
Menar du att det funkade alltså?
Ja, det är klart det har funkat. Vadå, skulle jag gå tillbaka och sätta mig i den riksdagsgruppen? Alltså, det är ju en sak som har legat i vågskålen där också. Ska jag gå tillbaka och sätta mig i den riksdagsgruppen då?
Och jobba tillsammans med de här människorna då, som du menar?
Ja.
Mm. När vi ändå är inne på hur partiet funkar. Nu byter jag på ganska rejält här. Hur mår Moderaterna nu, tycker du, under Ulf Kristerssons ledning?
Mm, jag vet faktiskt inte.
Inte?
Nej, men jag är lite utskjuten.
Men du kan ju partiet och kan samtidigt se ungefär vad som händer. Det är väl kanske det jag menar också.
Jag är väldigt, väldigt utskjuten. Alltså ända sedan Carl Bildt-grejen och efter att man liksom tog ifrån mig mina utskottsuppdrag och så har jag haft en ganska isolerad tillvaro.
Men hur mycket riksdagsarbete har det blivit då? Alltså du vet.
Ja, och så har det blivit corona på det, så har man inte träffats. Mm. Och den naturliga konstellationen för en riksdagsledamot, i alla fall i Moderaterna, är ju ens kommittéarbete. Det är där man jobbar som allra närmast. Och där har jag varit ganska isolerad. De jag har att prata med är ju så att säga vänner jag har inom politiken, inte kollegor främst. Så jag har inte så himla stor insyn när det kommer till partiets mående. Men jag känner väldigt sällan att partiet varierar i mående när det går bra eller dåligt, utan det styrs oftast av andra krafter.
Som
samhällsutvecklingen, opinion, gjorde partiledaren en bra debatt ifrån sig eller inte? Mm. Har man haft bra utspel eller inte? Det är ju väldigt sällan det styrs av att alla riksdagsledamöter är glada eller inte.
Du sa att du har varit isolerad. Skulle du till och med kalla det utfryst eller?
Nej, det känner jag inte. För när jag är på riksdagsgrupperna och sånt så känner jag mig inte alls utfryst. Utan jag har väldigt bra kontakt, alltså relation med många riksdagsledamöter och många kollegor och möjligtvis, alltså jag har ju väl det problemet, och det tycker mina vänner också, att jag kan inte föreställa mig att någon vill mig illa. Okay. Och då så, det har ju varit punkter där jag blir liksom chockad över att en person kanske gjort ett politiskt drag mot mig. Där jag bara, men den tycker ju om mig. Mm. Vi har alltid haft en väldigt bra relation. För jag har väldigt svårt att göra det, nämligen att skaka hand och le och liksom mot en person som jag vill illa.
Du har inte tittat på House of Cards, eller i alla fall inte tagit intryck av det?
Nej, men så att säga, man brukar ju säga att det är en arbetsmarknadsträningsvideo för politiker. Ja. Men i alla fall första säsongen innan han dödar en journalist, ja. Det får man väl säga. Men i den märkelsen så har jag aldrig varit en spelare på det sättet. Jag har aldrig varit tillräckligt bra på det sociala spelet när det kommer till att titta någon i ögonen, skaka hand, säga att den gör ett bra jobb och sen gå och hugga den i ryggen.
Okej. När vi pratar om Moderaternas mående ändå, så kom det flera opinionsmätningar där Socialdemokraterna går fram rejält samtidigt som Moderaterna halkar ner till tredje plats i storleksordning. Vad skulle det innebära? Tror du om valresultatet till och med skulle göra att Sverigedemokraterna blev större än Moderaterna?
Ja, det skulle vara väldigt jobbigt för Moderaterna, och samtidigt så de simuleringar jag har sett av olika valresultat visar ju på att det kommer bli en oerhört tuff valrörelse för Moderaterna, vilket är otroligt med tanke på hur Sverige ser ut och de problem Sverige står inför, att det, för hela högerblocket kommer det vara en otroligt tuff valrörelse.
Men de här problemen du beskriver, de kan man ju se olika på, även om de flesta nog, oavsett partifärg, är överens om att Sverige har rejäla utmaningar, som det brukar heta. Det handlar väl någonstans om man lyckas göra troligt för väljarna att Moderaterna med flera partier skulle kunna lösa det här bättre. Mm. Är det inte där problemet ligger? Att man inte har lyckats övertyga tillräckligt många om det?
Jag tror att Det så har det ju sett ut. Vi har ju varit och nosat på 50% och 49% och så. Men efter att jag tror många väljare tror att Magdalena Andersson är bättre på att klara många utmaningar utan MP i stor utsträckning. Och hon får ju en boost av det.
Men vi har en unikt svag regering när det gäller det parlamentariska underlaget. Sverige har stora problem, inte minst med gängrelaterad brottslighet, något som engagerar många medborgare. Och är en moderat paradfråga. Det lyfter ju ändå inte riktigt. På något sätt är det som att ni skjuter över hela tiden. Mm. Målet är öppet.
Mm. Verkligen.
Om jag nu ska säga ni, jag vet inte. Partiet.
Ja, nej, men så är det.
Och varför? Jag menar, ni måste ju ändå, eller du och andra måste fundera på vad
jag funderar på den dagligen. Men jag kan verkligen inte ge ett svar på det. För jag vet inte om det är framförandet av vår politik som inte går, alltså att vi inte lyckas kommunicera ut det, eller att vår politik kanske är lite för, vi kanske dummar ner det för mycket, att det blir för ytligt, att det blir för glätt, eller så är det tvärtom liksom, att vi borde bli ännu mer, så att säga. Jag tänker på det dagligen, hur det kommer sig att folk inte känner att det vi säger är sannolikt att få igenom, och att vi och jag förstår det, alltså jag har också en märklig åsikt som kommer fram, där man tycker att så här, men oppositionen är så mesig, den borde göra mer, och då undrar man, och jag undrar när det blev så att förut så när du var i opposition så var du ju maktlös.
Mm.
Du liksom, jag är minoritet, jag kan inte få igenom min politik. Men nu tittar folk på oppositionen och så säger man, varför gör ni inget?
Nej.
Du vet så här, men jag har inte procenten. Alltså ibland har jag tänkt när folk passar mig, gör något, vad ska jag göra? 1000 nålar på Annie Lööf. Liksom, alltså, hur ska man få ihop procentantalen annars? Mm. Och de säger så här, men missförtroendeförklaring, men hur många gånger ska vi misslyckas med missförtroendeförklaring innan folk ska inse att vi har inte procentandelen?
Mm.
Liksom, och Annie Lööf kommer välja att rädda sosseministrar. Alltså, det är inte... Men det finns någonting i opinionen som är lite nytt där, nämligen man kräver handling från en part som inte kan få igenom något.
För ganska precis 2 år sedan var du gäst hos Anna Hedenmo i SVT-programmet Min sanning, och då fick du frågor om varför du många gånger skrivit saker trots att du måste ha förstått att det skulle ta hus i helvete. Vi ska lyssna på drygt en minut från intervjun, så här lät det.
Det är ändå ett mysterium för mig, måste jag säga. Allt jag läser och hör om dig inför det här programmet och tidigare, jag förstår, jag är ju helt klart för mig att du har väldigt lätt för dig. Mm. Människor beskriver dig som särbegåvad till och med. Du hade toppbetyg i skolan, du har gjort en politisk, fantastisk karriär i unga år. Och sen så blir ändå de här problemen hela tiden. Mm. Vad är det?
Det är Hanif. Det är personligheten. Det är att jag gillar och är en personlighet som vill kunna uttrycka mig fritt. Vill kunna säga det jag menar utan att vara livrädd för hur det ska tolkas. Som inte... är rädd för att prata direkt med mina följare.
Du har nästan 100 000 följare på Twitter.
Ja, och nästan 100 000 på Facebook.
Många unga killar. Du tänker inte att du... Tänker du på ditt ansvar?
Jo, jag tänker på mitt ansvar. Tänk om någon kunde berätta till de här killarna. Var inte rädda. Våga säga er hjärtas mening. Var inte hela tiden rädda för hur media och andra ska tolka vad du tycker och tänker, utan säg din mening. Väldigt många av våra problem i Sverige hade kunnat liksom, hade kunnat nypas i sin lindo om vi hade bara vågat vara lite mer raka och öppna, lite mindre känsliga över vem som ska ta illa upp.
Mm. Det finns ju flera intressanta spår i det du säger där. Om vi börjar med dig själv då, dina egna drivkrafter. Du vet ju att partipolitiken inte riktigt funkar enligt den där logiken.
Mm.
Varför kunde du då inte idka lite mer självdisciplin och späkelse?
Därför jag försökte det första mandatperioden.
Mm.
Och det var skittråkigt.
Du kände inte dig äkta riktigt? Eller?
Nej, det var inte kul. Det var liksom... Jag märkte väldigt tydligt också vad som så att säga gav effekt hos väljarna. Och vad som premierades i riksdagshuset var två helt olika saker.
Och på vilket sätt skilde de sig då?
Ja, i riksdagshuset då skulle jag liksom följa med på en studieresa ut till Skinnskatteberg och sätta mig hos Arbetsförmedlingen där. Och så skulle de dra en PowerPoint om arbetslösheten i Skinnskatteberg. Som alltså går att läsa på Arbetsförmedlingens hemsida.
Mm.
Och som jag redan liksom hade kollat upp innan. Och sen så drog de det. Och sen hoppades man att det skulle stå en lokaltidningsjournalist när man kom ut ur det här mötet. Och sen så 9 av 10 gånger gjorde det inte det. Och sen åkte man tillbaka och så satte man sig i riksdagshuset. Liksom. Eller skrev massa interpellationer till ministern och upptog hennes tid så hon skulle bli stressad i sitt arbete.
Okej, det där lät inte så kul så som du beskriver det. Istället så valde du då den andra vägen. Vad tror du då att din frispråkighet har betytt för Moderaterna i någon slags större perspektiv? Har det gynnat partiet, tror du? Har det gett många nya väljare? Eller tvärtom, kanske ni har tappat potentiella väljare på grund av att en del då uppfattar dig som kanske oseriös eller rabbelist?
Båda två kanske. Det, alltså, jag har ännu inte träffat så himla många människor som säger jag skulle rösta på Moderaterna, men där Hanif Bali, det är han som är orsaken till att jag inte kan göra det längre. Det finns säkert.
Men du har inte stött på dem? Av naturliga skäl?
Jag har liksom av naturliga skäl inte stött på dem. Men jag har stött på väldigt många som har sagt åt andra hållet, nämligen jag var på väg att lämna Moderaterna och Eller jag liksom sneglade åt andra hållet och så. Men det enda som fick mig att vara kvar var du. Eller inte enda. Nej, men du vet, det är en stor faktor. Och sen också när det kommer till unga. Att jag har fått in väldigt många unga. Ja, främst killar är det ju till... ja, men som en gateway till Moderaterna.
Och då kan man ju tycka, eller om jag vore du ska jag snarare säga, skulle jag tycka att det kändes då återigen mot den bakgrunden lite otacksamt att bli slängd under bussen för någonting man anser att man inte ens har gjort. När man inte ens tycker att man har gjort rätt fel.
Mm. Ja, nej, men det är ju därför jag inte fortsätter.
Okej. Du är inne på det i boken och det är också mitt intryck av dig när jag träffar dig nu och jag har sett dig i lite mer avslappnade sammanhang. Du är ju en snäll person, närmast vän. Och mjuk på något vis och inkännande och allt det där. Samtidigt den här hårda tonen på sociala medier där du kallar politiska motståndare för att grova saker. Som den här tweeten som du själv skriver om i boken från 2011. Det föddes ett barn och på BB slängde man fostret och döpte efterbörden till Kawa Solfagari. Det är en person alltså som du kallar för efterbörd. Vad går igenom ditt huvud när du skriver en sån sak? Du tycker fortfarande det är lite kul.
Det, alltså, den är exakt 140 tecken också. Det är det som är så briljant med den.
Okay.
Men det är... jag tycker den är kul. Alltså, Kawa Solfagari var ju en brutal kraft på sociala medier förr i tiden. Alltså, vänstern hade en sån stark dominans. Och det var de som drev, så att säga... De drev folk att lämna. De drevade mot folk så himla hårt.
Kallade de dem efterbörd till och med?
Det var nog det mildaste. Alltså saken är, när du tittar på så här, de liksom, ja, men de adjektiv jag gett folk, så är det ju väldigt sällan det har varit så här riktigt grova grejer. Alltså du har ju folk som använder könsord mot anmeningsmotståndare, kallar folk för liksom horungar och alltså riktigt brutala grejer. Det är liksom, det har jag aldrig gjort liksom. Men det, jag läggs i den kategorin. Alltså jag har ju lite mer, det är ju folk som påpekar det, lite mer såhär Captain Haddock vokabulär. Och jag tyckte, men det här var också första gången jag förstod inte helt då. Det var min första grej. Och jag förstod inte helt då att nu slår jag från ett överläge.
Nej, du skriver om en sån logik i boken där vänstermänniskor som du uppfattar då får komma med den ena grova förelämpningen efter den andra, men när högerpersoner svarar i ungefär samma tonläge och med samma typ av språk så är det hot och hat.
Ja.
Är det verkligen så? Kan du backa upp det med något exempel?
Nej, men nu har det balanserats på ett helt annat sätt.
Det var så då.
Det fanns det definitivt då. Mm. Alltså Kawa, eller dödsmaskinen som han kallades på Twitter.
Ja, det var hans Twitter-alias.
Det var hans Twitter-alias, dödsmaskinen. Och alliansfritt Sverige var ju så att säga, om högern hade drivit den idag hade den ju kallats för en hatblogg eller något sånt. Men det har vi började ge tillbaka och det jag tittade på den strategin de använde för att göra det och det blev liksom, jag lärde mig från dem.
Okay.
Och jag kopierade i stor utsträckning från vänstern. Och, men sen så har väl jag väl upptäckt också var gränsen går när det kommer till, just där var min första gång. Och där gick jag väl över gränsen, kan jag väl tycka. Och tog bort den och bad om ursäkt faktiskt. Men jag kunde liksom, jag tänkte, men nu har han varit grov mot mig, nu får jag ge tillbaka. Men jag upptäckte tidigt att riktigt så funkar det inte.
Nej. Ett annat spår från ditt resonemang i min sanning är ju det du säger om svensk offentlighet och inte minst då unga svenska män. Du vill vara en förebild för dem genom att inte hålla tillbaka med vad du tycker. Upplever du att de är fega för att säga sitt hjärtas mening, eller rädda snarare då? Och i så fall varför?
Många är rädda för att man lärs i Sverige av att man lärs upp att vara rädd. Man ska vara rädd för att någon anklagar dig för att vara en åsiktsförrädare på något sätt. Liksom att bryta mot konsensus. Och jag tror det är också en stor orsak till... Alltså, det är inte det. Jag blir kallad för rasist, exempelvis, tas upp som... Men jag vågar inte säga det, för då kommer jag bli kallad för rasist. Men saken är, tittar man på väldigt många... som har varit väldigt duktiga i opinionsbildningen, som många har invandrarbakgrund, som har just blivit anklagade för rasister. Ta Nyamko Sabuni eller Sanandaji eller för den delen mig eller Amineh Kakabaveh. Vi kan ju dra jättemånga. Det är ju en grav överrepresentation av icke-svenskar.
Mm.
Och den stora anledningen till varför de fortsätter är ju inte för att de inte blir kallade för rasister. För det blir vi.
Men
den stora skillnaden är att vi inte bryr oss. Och i Sverige, svenskar lär sig att bry sig. Så det är där magin skapas, det är där rädslan skapas. Man tror att den anklagelsen har någon form av magisk innebörd som gör så att nu kommer min allmänheten runt mig.
Så var det väl förut? Den hade väl en magisk kraft som gjorde att du blev deplattformerad delvis. Det kanske inte är så nu för att det har använts i så många sammanhang att det lite grann har tappat sitt värde möjligen.
Men varför tappade det sitt värde?
Inte vet jag.
För vi började skratta åt det.
Okay.
Vi började sluta ta anklagelsen på allvar.
Men det finns ju rasism, jag menar, helt klart gör det.
Ja, men det är klart.
Ja, och jag menar, om jag skulle säga någonting som är rasistiskt på riktigt, då skulle jag väl fortfarande tappa min plattform, gissar jag.
Eller? Ja, men, nu, men det är en skillnad mellan att, jag tror alla förstår skillnaden mellan att så att säga, deplattformera sig själv genom att backa, be om ursäkt för något rasistiskt man inte sagt.
Mm.
Så att säga.
Mm.
Och skillnaden mellan verkligen gör något rasistiskt.
Och det menar du kanske att de här som använder det som vapen i striden också förstod, eller? Skillnaden, eller?
Det hoppas jag. Annars så har de varit ännu dummare än vad jag trodde.
Mm.
För att, men det jag började, en av de första sakerna jag började göra var ju att ironisera kring just begreppet rasism och anklaga allt och allting för rasism.
Mm.
Och det tog bort liksom mycket av magin kring ordet. Nämligen, det blev inte ett hemskt ord. Det blev liksom inte som att säga Voldemort. Utan liksom, det försvann och då började man ha en mer ärlig diskussion om vad rasism egentligen är.
Mm.
Och det fanns också ett problem inom högern. Eller inte inom högern utan generellt i samhällsdebatten. Att så fort någon som bara berättade till sig själv att det här får jag inte säga egentligen. Så liksom så tänkte den, det här är sista gången jag kommer få säga någonting. För det här får jag inte säga egentligen.
Mm.
Och då tog de ifrån tårna.
Ja.
Och sen gick över en viss gräns.
Mm,
och sen blev reaktionen så hård tillbaka.
På goda grunder?
På goda grunder då.
Ja.
Och sen så blev det som en självuppfyllande profetia.
Intressant. Medan då är det ju för att det är så laddat då.
Det blev så laddat. Men när dramatiken gick ner så märkte man ju att ja, men folk började hålla en mer normal. När folk slutade tänka att det här är sista gången jag kommer få säga det här. Så blev det mer normalt och folk började bli lite mer sansade.
En av dina största sociala medier betingade kriser, det var ju den som du har varit inne på om Carl Bildt. Och du skrev så här i ett svar på en tweet. Sverige fullföljer Bildt-doktrinen i täten för att normalisera relationen med regimen. Passande att doktrinen är döpt efter en man som inte lyckats ha rätt om ett enda utrikespolitiskt skeende någonsin. Det där blev ju ett jävla liv.
Ja, det blev det verkligen.
Både inom partiet men också utanför. Mm. Varför tror du?
För att min partiledare gick ut och reagerade på det.
Då var det en grej så att säga.
Mm.
Men redan dagen efter ber du Bildt om ursäkt på Facebook. Mm. Du skriver så här på Facebook. Kritik av tidigare förd politik, oavsett hur populär den tidigare politiken har varit, är viktig för att kurskorrigera ett parti. Däremot måste det ske med takt och fingertoppskänsla. Att jag brustit i detta är uppenbart. Jag ber Carl Bildt om ursäkt för hur jag formulerade mig. Redan dagen efter alltså.
Mm.
Menade du inte det du sa om Bildt då eller?
Jo, det är därför jag formulerade, det var liksom, man tillkallade ju det här extra mötet.
Mm.
Och jag fick ett samtal från en polare då som berättade, tack för den här tiden Hanif. Det var verkligen,
okay.
Det var, folk slipade yxan redan då. Men sen så tillkallade man det här extra mötet, tog ifrån mig alla mina utskottsuppdrag. Och kritiken som min partiledare riktade mot mig är så här. Det är klart Carl Bildt kan ta kritik.
Mm.
Men då gör man det i en liksom, med viss form. Det är formen av kritik.
Och vilken form syftade man på då? Internt eller?
Nej, men man kan skriva en bok, tänker man, eller en välformulerad debattartikel. Jag vet inte exakt hur man tänkt sig, men nu har jag skrivit en bok.
Det har du
och
ju.
I den har jag ett helt kapitel där jag kritiserar honom. Så förhoppningsvis har jag gjort rätt den här gången.
Jag frågar dig då rakt ut. Stämmer det som du skrev enligt dig? Han har haft fel om de flesta viktiga utrikespolitiska skeenden.
Absolut.
Och är han då en överskattad utrikespolitiker i så fall?
Absolut.
Och om du ska ta några exempel på vad du menar underbygger det, alltså vad han haft, har haft fel om som är viktigt.
Turkiets utbyggnad till EU, Erdogan, Ryssland, arabiska våren.
Vad sa han om arabiska våren, att det skulle leda till demokrati?
Ja, det var ju happy clappy democracy, okay. Som alla tänkte att det, trots att det finns noll demografisk underbyggnad för att skapa demokrati i den regionen. När det kommer till Libyen.
Som Sverige var med och hjälpte till i stridsinsatserna. Ja, det blev inte så bra. Men det var ju andra sidan många andra som också tyckte likadant. Alltså det är lätt med facit i hand. Tycker du att det fanns så mycket fakta?
Ja, men okej, men de utrikespolitiska kommentatorer jag följde där var ju, ta till exempel den arabiska våren. Neil Ferguson var ju väldigt tydlig, tycker jag. Alltså som var mer hökiga. Medan Carl Bildt har ju bildsatt sig själv som någon form av hök här i Sverige. Det är han ju en duva, som tycker jag, när det kommer till, och har helt galna liberala fantasier om att bara vi liksom kör handel med Iran och säljer Scania lastbilar till dem, så kommer iranierna där plötsligt bli svenskar. Det är ju den bizarra idén man haft med Kina, som man får äta upp nu. Man har haft den idén med Ryssland, som man får äta upp nu. Och nu ska vi prova att göra det i Iran och se hur det flyger.
Tycker du då att du säger att han är en kraftigt, eller tycker att han är en kraftigt överskattad utrikespolitiker, är han då överhuvudtaget, har han en oförtjänt ställning som koryfé inom Moderaterna? Som du inte tycker det finns.
Jag kan inte ifrågasätta hans inrikespolitiska gärning. Förvisso var jag 3 år när han var statsminister. Men jag har inte liksom, jag kan inte, det är inte, han har betytt oerhört mycket, som jag kan se det, för Moderaterna, att se sig själv som ett statsbärande parti. Att man har en naturlig anspråk på att ha statsministerposten. Så var det ju inte tidigare. Och för det är han ju väl väldigt viktigt. Man lyckades styra Sverige en hel mandatperiod med ett tufft parlamentariskt läge. Så i den märkelsen så och det är ju därför jag riktade också med, när det kommer till utrikespolitiken enbart.
Okay. Men där känner du dig ganska liksom säker på vad du tycker?
Ja.
Och du har inte ändrat det, utan du bad om ursäkt för att du skrev en tweet. Men egentligen ångrar du det ens då, eller?
Jo, alltså så här, det här var det konstiga. Jag hade ju riktat, så att säga, skarp kritik mot Margot Wallström för Iranpolitiken. Och då påpekade en journalist, men så här, det här tyckte ju Moderat eller Carl Bildt också liksom. Och då valde jag att göra det hedliga, nämligen att kritisera Carl Bildt av exakt samma anledning. Och det ska man inte göra. Det är viktigt att inte vara intellektuellt stringent där.
Vi har nu gått in i valåret 2022. Hur tror du det kommer bli?
Jag tror att i jämförelse med tidigare valrörelsen så kommer samstämmigheten om vad liksom, vad problemen är, vara större den här gången.
Och metoderna?
Det kommer vara metoderna som fighten kommer vara. Frågan är om det ens kommer vara någon fight om metoderna, utan vem kommer exekvera metoderna bäst?
Så det är regeringsduglighet då?
Det blir regeringsduglighet, tror jag, som blir den, så här, vem kan samla en majoritet bakom sig? Och det blir det som blir fighten. Och det är väl där man också, högern borde se sin chans att vinna, för att många av de sakerna som man är enig med Socialdemokraterna om att genomföra vill ju de Socialdemokraterna kan samla sig bakom, inte genomföra. Så det är väl där högern har sin chans, nämligen att man är mer samstämmiga. Men frågan är, kommer man våga gå fram med då det alliansen gjorde, med ett gemensamt valmanifest där man vet att det här kan vi partier garantera tillsammans. Och för det blev ju så man tog fighten mot Göran Perssons regeringsduglighet. Göran Persson hade gång på gång i 8 år liksom bevisat, eller längre till och med, hade bevisat på att han kunde samla en majoritet bakom sitt parti. Hoppande eller inte, och förhandlande och så. Och det alliansen kom fram till var ju, här är det vi på förhand kan säga, men Göran Persson vet du inte på förhand.
Mm.
Och det var så man vann mot honom. Jag tror Magdalena Andersson har redan bevisat svenska folket att hon kan med hoppande majoriteten och förhandlingar och så vidare göra upp både med Centern och Vänsterpartiet och sy ihop så att säga sitt regeringsinnehav. Men vet man på förhand vad man får? Och det är väl där man eventuellt en svensk borgerlighet kan gå fram till. Men då har vi ju jokern Sverigedemokraterna, nämligen skulle svensk borgerlighet våga göra det med Sverigedemokraterna? Alltså skulle Moderaterna och KD våga göra det med Sverigedemokraterna? Men samtidigt har man ju liksom, ursäkta uttrycket, men har man rott liksom, har tagit fan i båten, då får man väl ro hela vägen. Det är ju ingen som så att säga misstror att Moderaterna kommer söka stöd av SD vid ett eventuellt maktskifte. Så då är det väl kanske bättre att dra det plåstret rakt av.
Har de inte gjort det?
Men har man ett gemensamt, man har nog inte ett gemensamt valmanifest, och det är man nog fortfarande ganska långt ifrån att göra.
Mm.
För man tycker det är väldigt obehagligt att man ställs till svars för eventuella SD-skandaler, att Moderaterna gör det.
Mm.
Svensk media, det funkar fortfarande att göra så. Frågan är hur länge. För just nu när det blir skandaler i MP eller V är det ju sällan någon ringer till S och frågar vad de, liksom, hur kan ni samarbeta med dem?
Nej. Det här valrörelsen kommer i praktiken att ske utan dig som företrädare för Moderaterna eftersom du inte kandiderar.
Jo, i kommunvalet.
Ah, okej. Okay.
Ja, så jag kommer stå och kampanja för liksom, lägst skatt i landet har vi i min hemkommun.
Solna?
Nej.
Nej, du bor ju, just det, du har ju flyttat till Roslagen.
Ja, exakt, så jag blir ju Rosbygg. Sån är historia.
Till sist då. Du har sagt att du vill inte vara kvar längre.
Nej.
Men ville partiet ha dig kvar?
Jag tror man ångrade till viss del att man ville hugga mig yxan så snabbt.
Att man bara höll ut i 4 dagar.
Jag tror man ångrade det när åklagaren kom med sitt
besked. Varför tror du det?
Därför det var, framstod som lite förhastat. Nej. Vet du vad? Ingen är så pass viktig. I ett parti är ingen så pass viktig. Inte ens partiledaren är så pass viktig att den skulle på något sätt vara outbytbar.
Nej, men kolla Thomas Eneroth till exempel. Där stod Magdalena bakom honom, Magdalena Andersson bakom honom hela vägen egentligen, får man ju säga.
Ja.
Det är en viss skillnad.
Ja, men med... det är inte borgerlig tradition att göra så. Vi avsätter våra minister efter en vecka om de inte betalt tv-licens eller något sånt.
Okej, okay. Till sist då, den självklara frågan. Vad ska du göra nu?
Söka jobb. Jag fortsätter ju podda. Jag fortsätter opinionsbilda. Jag har ju kvar mina plattformar på nätet. Så det är väl det som är planen.
Men vad ger mat på bordet av de där sakerna?
Ja, förhoppningsvis ett jobb. Ja, okay. Det är väl det man får.
Det andra var dina hobbies.
Det andra är, men det går bra för podden. Skulle det gå. Jag tror jag kommer lyckas försörja mig själv.
Det gör du säkert. Hanif Bali, fortfarande riksdagsledamot för Moderaterna, men i framtiden lite mer oklart vad du ska göra. Tack för att du var med i Kvartalsfredagsintervju.
Tack så mycket.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.